Jag minns när jag var liten grabb och brukade sitta med i inte bara gudstjänsterna utan också vid nattvardsstunderna som församlingen firade. Jag förstod inte mycket av det som sades ifrån predikstol eller nattvardsbord. Och jag kunde heller inte fatta så mycket av innebörden av det här med brödet och vinet som delades. Men en sak förnam jag väldigt starkt. Och det var att det tydligen var en stund här av stor högtid i församlingen. Och en stund där man var ivrig att fira den på värdigast tänkbara sätt. Man märkte det på klädseln hos dem som tjänstgjorde vid bordet. Man märkte det på deras sätt att tjäna. Hur de rörde sig och hur de gick och delade ut brödet och vinet på ett så värdigt och försiktigt och fint sätt som möjligt. Och det var en förunderlig blandning, tyckte jag, av djupaste allvar och innerligaste glädje hos dem som tog emot brödet och vinet i andakt och stillhet, i allvar, men samtidigt en sån fantastisk glädje. Och det är ju egentligen vad nattvarden handlar om. Och när den kristna församlingen samlades i början av sin historia till dessa heliga måltider, så gjorde det också ett starkt intryck på omgivningen. Kanske av lite annorlunda skäl än den som jag just nu nämnde. Det här med klädsel är inte alls så viktigt egentligen. Och inte att det är så vackra bägare heller som vi i vår tid har. Men det som gjorde starkast intryck på omgivningen, det var det faktum att när församlingen samlades till sina, som man kallade, kärleksmåltider, så tog man ingen hänsyn till det som man i annat fall i samhället, alltså människor i samhället, gav så stor vikt vid, la så stor vikt vid, nämligen de skarpa sociala gränserna, klasskillnaderna, människor emellan. Där fanns ju de fria. Och det fanns ju den stora massan av slavar. Där fanns de grekisktalande och de kultiverade människorna. Och där fanns barbarerna, de okunniga. Där fanns å ena sidan judarna och å andra sidan hedningarna. Klart åtskilda. Där fanns de romerska medborgarna. Och där fanns den stora massan som inte ägde den stora förmånen att få vara romersk medborgare. Där fanns männen i en klass för sig och kvinnorna i en klass för sig. Men när Jesu Kristi församling upprättades på varje ort där evangeliet kom till runt om i Romariket, så blev den ett unikt vittnesbörd om att de murar och de barriärer som annars skilde människor åt i samhället nu hade brutits ner till förmån för en långt djupare och en ny gemenskap. Och en känd kyrkohistoriker skriver om det här fenomenet följande. Den kristna församlingen, säger han, har lyckats med att inom sina ramar lösa de sociala problem som man i Romariket hade kämpat förgäves med att lösa. Nämligen, de har till exempel lyft kvinnan till hennes rättmätiga ställning. De har återupprättat arbetets värdighet. De har avskaffat tiggeriet. De har tagit gadden ur slaveriet. Och så påstår han att hemligheten till detta, hemligheten till denna revolution som det ju faktiskt innebar, låg i att människans själviskhet glömdes bort vid Herrens måltid, som man så ofta firade, och som utgjorde en ny grund för kärlek till medmänniskan, Guds avbild, som ju Kristus alltså hade funnit värdig nog att lida döden för, vem hon än var. Och ändå så var det ju så i den tidens samhälle att det var mycket mer socialt än vårt samhälle. Man umgicks mycket mer än vad vi gör. Man åt ofta tillsammans. I den tidiga församlingen så hade man ofta just måltidsgemenskap. Vi läser i Apostlagärningarna 2. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och hade det och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Och i hemmen samlades man och bröt brödet och höll måltid med varandra i jublande och uppriktig glädje. Och den här måltiden kallades just för agape, eller kärleksmåltiden. Därför att det inte bara var frågan om att man stillade sin hunger tillsammans. Utan den här måltiden gav ju först det här sociala vittnesbördet att här är de sociala murarna nedrivna. Vi umgås med varandra på samma nivå. Vi anser oss för att vara lika mycket värda inför Gud, oavsett vilken social bakgrund vi har. Där fanns ju annars både fattiga och rika. Och så var det här ett vittnesbörd då om att de som kanske inte under hela veckan fick sig ett riktigt mål mat, nu när församlingen samlades till sin kärleksmåltid, alla fick äta sig mätta. Det var ett tillfälle då församlingen delade med sig åt dem som ingenting har eller hade. Och man fick så möjlighet inte bara till att fördjupa gemenskapen med varandra, utan också att fördjupa den andliga gemenskapen och ge uttryck åt vad Kristi kärlek hade åstadkommit i församlingens liv. Och det är klart, det blir ju en särskild känsla av gemenskap när man äter tillsammans med någon. Det vet vi ju. Som familj är det sant. Men särskilt också när vi träffas som vänner så vill vi nog gärna åtminstone fika lite grann tillsammans. Det ger en särskild känsla av gemenskap åt det hela. Och det här var frågan om dagens huvudmål. Det var på söndagkvällarna. Söndag var ju Herrens dag, men det var ju fortfarande en arbetsdag på den tiden. Och slavarna var bundna vid arbete hela dagen lång. Men på kvällen så tog man sitt lilla knyte om man nu hade någonting som slav att bidra med. Men alla som kunde bidrog med någonting till den här måltiden som man skulle ha tillsammans på söndagkväll. Och så la man upp alltihop på ett gemensamt bord. Och så tackade man Gud och så var det öppet för var och en att äta som han ville utav det. Och det var dagens huvudmål. Det var alltid så att man åt huvudmålet på kvällen då man hade mer tid också att umgås med varandra under måltiden. Och den här formen av måltidsgemenskap anknöts också till firandet utav Herrens måltid, så att man firade nattvarden i anslutning till den här kärleksmåltiden. Och det var ju verkligen någonting fint. För på det sättet så tjänade ju den här gemenskapen till att både fördjupa och förstärka den sociala och den andliga gemenskapen. Samtidigt alltså som det var ett kraftfullt vittnesbörd om vad Guds nåd hade åstadkommit i den mänskliga gemenskapen. Jag skulle nog önska, om jag glömmer bort att säga det senare, att vi åt lite mer tillsammans i den här församlingen. Nu är det så många, men det är någonting väldigt fint det där. Att kunna samlas till måltid. Och kan vi inte göra det i kyrkan, så gör det för allt del mera i hemmen då. Var tillsammans, ät tillsammans och kanske också fira Herrens måltid mer tillsammans i mindre grupper. Men jag skulle gärna se att vi kunde ha en måltid tillsammans i kyrkan åtminstone en gång i månaden. Då vi avsatte kanske söndagkvällen för att nu går vi till kyrkan och äter tillsammans ett par timmar och sen firar vi nattvard tillsammans. Jag tror att det skulle ge en extra känsla av stark gemenskap och samhörighet. Men i församlingen i Korint så hade det gått snett på den här punkten också, som på så många andra punkter. Paulus säger i inledningen här i det här textavsnittet i vers 17 och 18 att för det här kan jag inte berömma er. Utan han menar faktiskt att deras sammankomster snarare skadade än gjorde nytta. För i Korint så fanns det ju då både mera bättre bemedlade människor och fattiga och slavar. En del kunde ta med sig mycket mat och fin mat, medan andra kunde knappast ta med sig någonting alls. Men i Korint hade man förlorat konsten att dela med sig. Man hade förlorat givandets glädje. De bättre bemedlade ville inte dela med sig av sin fina mat, utan satte sig i grupper med varandra och smaskade i sig maten så fort de kunde, för att slippa dela med sig. Jag har hört, säger Paulus, att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen. Var och en var lika som snabb att slå vakt om sin egen mat, om det som var mitt. Och är det på det sättet, säger Paulus, då är det bättre att ni inte alls har de här måltiderna, utan vers 33, att ni äter hemma. Var och en, säger han, tar ju genast för sig av sin egen mat. Och man till och med frossade i ätandet och drickandet, så att en del till och med blev berusade på kuppen, medan andra satt där och kände det väldigt genant. Ja, de kände sig skamsna, för de hade ju ingenting då. Mina vänner, det här utgjorde sämsta tänkbara utgångsläge för firandet av Herrens måltid. Den måltid som skulle ju tjäna till att visa på hur de sociala barriärerna hade utplånats. Den måltid som skulle demonstrera Kristi kärlek och omsorg. Den kom istället att ytterligare förstärka skillnaderna och gränserna människorna emellan. Och det var tragiskt. Du förstår, en församling där de sociala skillnaderna och eventuella klasskillnader, där sådana saker markeras, är inte ett sant uttryck för Kristi kropp. Är ingen sann Kristi församling. En sann Kristi församling är en församling som uttrycker att man är ett med varandra, oberoende av social bakgrund. Man är ett med varandra, för man har alla lika mycket fått del av Jesu Kristi nåd. Om man inte har den attityden, så vanhelgar man Herrens bord när man samlas till nattvard. Bristande kärlek och respekt för syskonen i Kristi kropp omöjliggör att nattvarden kan firas på ett värdigt sätt och på ett riktigt sätt. Vers 22, Paulus säger nästan med bävan: bryr ni er inte om att det är Guds församling som det gäller? Respekten för nattvarden har att göra med honom som är huvudmålet för nattvarden, alltså honom som vi samlas för att komma ihåg. Men nattvarden har också att göra med dem som vi samlas tillsammans med, den lokala församlingen. Och det vore en skymf mot sanningen om Kristi kropp om vi i församlingen stod ut med att ha något i överflöd medan andra lider nöd. En sann kristen bevakar inte girigt sina förmåner, utan ser det istället som en förmån att få vara med och dela med sig. Men det sätt på vilket man uppförde sig i Korint, det var ju ett brott mot den kristna gemenskapens väsen. Ni delar upp er i grupper, i kotterier, klickbildningar. Sånt kan slå i sönder den kristna församlingens kärleksgemenskap och förhindrar ett rätt firande utav Herrens måltid. Nu måste det givetvis vara så i en stor församling att man har olika uppfattningar i olika frågor. Men om vi utifrån olika uppfattningar delar upp oss i respektive olika grupper, då förhindrar ju vi möjligheten till ömsesidig förståelse. Vi isolerar oss från varandra. Och här sitter vi och tycker så, och här sitter andra och tycker så. Och så ser man på varandra med en liten kritisk attityd. Men om vi däremot umgås med varandra, samtalar med varandra, äldre med yngre och yngre med äldre, och alla andra eventuella grupperingar som kan förekomma, så kanske vi till och med börjar förstå varandra. Ja, vi kanske till och med börjar tycka om varandra. Och nästa gång vara beredda att försvara varandra och tala väl om varandra, istället för att kritiskt förkasta varandra. Din cirkel måste vara större än bara att kunna omfamna dem som tycker likadant som dig. Din cirkel måste även vidga sig att innesluta dem som tycker lite annorlunda än dig i församlingen. Det är du förpliktigad till i Jesu Kristi kärlek. Och om Guds kärlek får gripa oss, så kommer nog mycket av det som vi kanske är beredda att kritisera och strida för att framstå så som ynkliga fnuttigheter. Hur kunde jag bli så engagerad i den där kritiken? Ja, det var en broder som tyckte att han var nog lite längre kommen på helgelsens väg än de andra i församlingen, och tyckte det här var bedrövligt, att det var så dåligt ställt med de andra. Men så fick han en dröm en natt. Han drömde hur han gick i en ström av vatten som steg allt högre och högre upp. Hälarna, knäna, upp till midjan och upp över axlarna, så att han till tvungen var tvungen att simma för att hålla sig flytande. Och där, när han sam i denna väldiga ström som bar honom så skönt, så märkte han att i samma ström så sam omkring också de andra medlemmarna i församlingen, precis på samma sätt. Och så upplevde han att den ström som han simmade i var nådens ström, och att de alla var lika beroende av vattnet som lyfte dem upp. Och så blev han ödmjukare efter den drömmen. Alla lika mycket beroende av Guds nåd, och ingenting annat är det som bär oss. Och vi måste upptäcka det stora och det viktiga som vi har gemensamt. Och det är just kring Herrens bord som vi upptäcker: det här har vi ju gemensamt. Nåden har kommit till oss. Vad har vi att berömma oss av? Det här som all stolthet smälter ner, och vi är beredda att räcka varandra handen och omfamna varandra i Kristi kärlek. Vi behöver ständigt påminnas om detta. Så ofta ni äter, så ofta ni dricker, gör det till min åminnelse. Kom ihåg vad ni har gemensamt. Så i vers 23-25 så förmedlar nu Paulus den uppenbarelse som han hade fått direkt ifrån Jesus Kristus angående nattvarden. Och det kan ju vara intressant att nämna, eftersom första Korinthierbrevet troligen skrevs redan innan evangelierna skrevs, så är detta i så fall det tidigast nedtecknade Jesusord som vi äger i Nya testamentet. Och det var ju den sista måltiden tillsammans med lärjungarna. Man hade ätit påskalammet tillsammans. Då Jesus tar tillfället att instifta denna måltid som nu skulle hålla den kristna församlingen samman under historiens gång. Egentligen är det världens äldsta måltid, för den har sitt ursprung redan i påskmåltiden vid uttåget ur Egypten 1400 år före Kristus. Så den är över 3000 år gammal, den här måltiden. För påskmåltiden pekade fram emot Guds lamm. Så Johannes kunde säga: se Guds lamm som borttager världens synd. Och så har han kommit, och så har han bringat försoning, och så har han sagt: gör detta till min åminnelse. Och så går måltiden vidare. Människor över hela världen samlas just idag till att fira nattvard. Vi är inte ensamma. Miljontals och miljontals människor på olika kontinenter, i alla länder, samlas omkring Herrens bord idag. Jesus tog ett bröd den där sista måltiden, tackade Gud och bröt det. Det är också orsaken till att Herrens måltid på andra ställen i skriften kallas just för brödsbrytelsen. Och när Jesus bröt brödet så var han väl medveten om att hans egen kropp bara inom några timmar skulle komma att brytas ner, för att han skulle vara den som försonade världens synd och skuld. Och så sa han: detta är min kropp som offras för er. Och så delade han ut så att var och en fick ta sin del av brödet och liksom markera för sig själv, fast de inte förstod innebörden i detta ännu, att jag har del av förtjänsterna av Jesu död, av hans lidande och död. Det var för mig, det var för mig, det var för mig. Och likadant gjorde han ju med vinet. På samma sätt, lika så står det i vers 25, tog han bägaren och uttalade tacksägelsen över välsignelsens kalk och sa: detta är mitt blod, det nya förbundets blod. Nu finns det olika tolkningar på vad som Jesus menade när han sa: detta är mitt bröd, detta är mitt blod. Den romersk-katolska synen hävdar ju att när prästen under mässan beder för brödet och vinet, så förvandlas det på ett mystiskt sätt återigen till att verkligen bli Jesu Kristi kropp och blod. Och därmed offras Jesus på något sätt igen i mässan. Vi har svårt att acceptera den synen. Jesus Kristus har dött en gång för alla och bringat försoning, och vi firar nu den fullbordade gärningen i nattvarden. Men det är också svårt att förstå, eftersom Jesus, när han instiftade nattvarden, själv stod där i sin kropp och pekade på brödet och sa: detta är min kropp. Kunde du i så fall inte samtidigt vara hans kropp när han ännu befann sig i sin verkliga kropp? Luther menade att det var frågan om en sammansmältning utav det synliga brödet och det synliga vinet, en sammansmältning med det osynliga brödet och vinet, med Jesu kropp och blod. Den lutherska synen. Calvin, en annan reformator på den tiden, menade att Herren endast var andligen närvarande i brödet och i vinet. Den tradition som vi kan känna oss mest hemma med var den som Zwingli, den schweiziske reformatorn, formulerade, nämligen att brödet och vinet endast representerar eller symboliserar Jesu kropp och blod. Men brödet och vinet är inte Jesu kropp och blod. Lika lite som Jesus menade när han sa: jag är dörren. Han menade ju inte att han var en bokstavlig dörr, utan han menade att han i sin person likasom representerade en dörr genom vilken man måste gå in för att vinna frälsning. Och många andra liknande bilder som han ju använde om sig själv. Jag är världens ljus, jag är livets bröd. Det var inte ett konkret bokstavligt ljus eller bröd han tänkte på, utan att han var en bild, eller detta utgjorde en bild av vad han var. Likaså är brödet och vinet en bild av vad Jesus är, eller vad Jesus har gjort för oss. Jag har i min plånbok ett kort på min son när han var 2 år. Väldigt tjusigt litet kort här. Och jag skulle kunna visa det och säga: det här är min son. Och någon skulle kunna reagera och säga: ja, nej, men din son, är det ett stycke papper det? Nej, jag menar, det är en bild på min son förstås. Ja visst, det är en bild på Jesus Kristus, det här med nattvarden. Och jag kan titta på det här och komma ihåg hur gullig han var när han var 2 år. Överfört på den här heliga måltiden så är den till för att vi ska påminnas om vad Jesus har gjort för oss en gång, och inspireras av det till tacksägelse och lovsång. Det är en bild av, en kraftfull predikan av vad Jesus Kristus har gjort för oss. Så säger han: gör detta. Och det grekiska verbet är faktiskt skrivet på ett sådant sätt att det betyder: håll på att göra detta. Upprepade gånger. Sluta inte. Gör det inte en gång. Gör det ofta. Gör det många gånger. Håll på att göra det till min åminnelse. Det är faktiskt en befallning. Gör detta till min åminnelse. Det är en föreskrift som jag har fått ifrån Jesus Kristus själv. Liksom dopet är en föreskrift. Gör detta. Var och en som tror bör låta döpa sig. Nattvarden är vi anbefallda att fira för att minnas vad han har gjort för oss. Det är naturligtvis inte frågan om en slags mental minnesövning bara det här, utan en frågan om att varje gång vi firar nattvard, vi tränger kanske något djupare in i försoningens hemlighet. Hans kärlek får tillfälle att gripa oss ännu mer. Och det här är så viktigt, att vi gång på gång måste komma tillbaka till Herrens måltid. Vers 25. Likaså tog han bägaren efter måltiden, uttalade tacksägelsen. Och vid den judiska påskmåltiden så var drickandet av vin obligatoriskt, och det var vanligen rött vin, som i så fall också lämpade sig väldigt väl för den innebörd som Jesus nu gav till vinet. Detta är mitt blod, utgjutet för er, och det är det nya förbundets blod. Det gamla förbundet känner ni till. Gamla testamentets förbund var grundat på lagen. Och det var ett villkorligt förbund där Gud hade sagt: om ni vandrar efter mina bud, om ni håller mina stadgar, om ni gör efter dem, då ska jag välsigna er. Alltså han la ett ansvar på folket, ett villkor för att hans välsignelse skulle komma dem till del. Och om ni inte gör detta, då ska jag inte välsigna er. Det gamla förbundet misslyckades därför att folket inte levde upp till de villkor som förbundet hade stipulerat. Och det ledde så småningom till fångenskap. Men innan man ännu hade gått i fångenskap så kom profeten Jeremia fram på scenen på 600-talets slut före Kristus. Och så säger han: se, jag vill stifta ett nytt förbund med mitt folk. I kommande dagar skall jag stifta ett nytt förbund. Inte ett sådant förbund som det gamla förbundet. Nej, det nya förbundet skall innebära, och lägg märke till nu att det är villkorslöst. Det står inte en enda gång den här villkorskonjunktionen om, utan det bara står att Gud ikläder sig hela ansvaret. Han säger: jag ska lägga min lag i era hjärtan. Jag ska skriva den i deras bröst. Jag ska förlåta deras missgärning, och deras synd ska jag icke mer komma ihåg. Och här ser vi löftet om på nytt födelsen, om andens inneboende, om syndernas slutliga utplånande och förlåtelse. Gud ikläder sig hela ansvaret. Och det betyder att någonting helt nytt ska skapas som inte vilar på mänsklig prestation utifrån yttre lagbud, utan som vilar på Guds nåd, som får grepp om människan och som tar sin boning i människan och skapar ett nytt hjärta, ett nytt liv. Det är det nya förbundet det. Och det är Jesu blod som ratificerar, bekräftar och stadfäster detta nya förbund. Man skulle också kunna översätta det så här: det nya förbundet har kostat Guds sons blod. Och det är ett oåterkalleligt förbund, lika oåterkalleligt som döden. Blodet är ju livets symbol. Vinet vid nattvarden symboliserar alltså det faktum att Jesus har givit sitt liv. Och nu, vi ska ju snart fira nattvard. Lika konkret som du tar brödet, tuggar det, känner smaken i munnen, sväljer det, tar kalken, dricker vinet, känner smaken i munnen, sväljer det, lika konkret, lika påtaglig och lika sann är syndernas förlåtelse. Lika sant är det att du har ett evigt liv. Det är lika som Gud ville inpränta att detta är någonting påtagligt. Det är ingenting teoretiskt. Det är någonting verkligt. Jag är försonad med Gud. Och nattvarden är en fantastisk förkunnelsehandling, står det i vers 26. Var gång ni äter brödet och dricker bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess att han kommer. Och det är en förkunnelsehandling som pågår under hela den kristna församlingens historia. Gång på gång samlas man till nattvard. Och den här måltiden förkunnar vad församlingen är byggd på: Jesu Kristi försoning. Nattvarden är till för dem som tillhör Kristus. Men andra är också välkomna att närvara vid nattvardsstunderna. Och det är faktiskt så att många människor har förstått evangeliet först när de sett hur de kristna firar sin nattvard. Jag hörde talas om en kyrka med 3000 människor samlade till nattvard. Och i avslutningen av den gudstjänsten så frågade pastorn lite grann hur många som hade varit kristna ett år, eller mindre än ett år, mindre än ett halvår, en månad. Och det var allt fler händer som kom upp, och han fick först att han skulle fråga hur många varit kristna mindre än en timme. Och det kom upp en hel del händer. Men hur har det gått till? Under nattvarden, när brödet och vinet delades ut i församlingen, så hade Guds ande varit verksam och överbevisat dem om deras behov av Kristus. Och den stunden under nattvarden hade de alltså tagit emot Kristus och upplevt den nya födelsen. Ja, det är ju så enkelt. Bröd och vin som skiftas, men ändå en sån oerhörd djuphet i sanningen som förmedlas. Så oerhört dynamiskt. Det är en förkunnelse som vi ska hålla på med ända tills han kommer, står det. Alltså nattvarden ser inte bara bakåt till Golgata. Nattvarden ser också framåt till Jesu Kristi återkomst. Och här ligger någonting av triumf i nattvarden. Jesus sa ju, som vi redan har läst, att hädanefter ska jag inte dricka av detta vin förrän jag dricker det på nytt, det nya vinet, tillsammans med er i min faders hus. Så visserligen smärtade hans hjärta vetande att han inom ett dygn skulle hänga på ett kors, men samtidigt en förunderlig glädje, eftersom han visste att här ligger en profetisk förkunnelse. Alla tillsammans som ska födas till liv genom min försoning ska en gång samlas i den himmelska världen, i det rike som en gång ska upprättas. Då ska det bli en ny gemenskap. Nu är det ofullständigt. Alla har inte tid att vara med idag till och med. Ni måste snart gå kanske. Och en del är sjuka och avsidestagna och har inte möjlighet att komma till nattvardsstunderna. Och saknar det oerhört. Och så är vi spridda runt om på denna jord. Men tänk när Guds folk ska samlas tillsammans. Från alla stammar och tungomål och folkslag. Vilken fest. Vilken jubelsång det ska bli. När vi alla ska förundrade inta vår plats och fråga oss själva. Hur i all världen kan det komma sig att jag får vara med här? Och så ska vi fästa ögonen på honom som sitter vid bordets huvudända liksom. Och se honom, lammet som såg ut som hade det varit slaktat. Och alla påminnas om, och visst ja, det är ju för hans försoningsdöds skull. Och vi ska prisa honom för hans nåd. Det finns redan med i nattvarden nu en profetisk känsla av att det här är bara början. Det är bara början. Och så avslutar Paulus det här textsammanhanget med en varning. Den som äter Herrens bröd eller dricker bägaren på ett ovärdigt sätt försyndar sig mot Herrens kropp och blod. Vad innebär att äta Herrens bröd och dricka kalken på ett ovärdigt sätt? Ja, naturligtvis innebär det detta som också framkommer ur texten. Att man gör det, man äter det utan att skilja på det här bordet och ett vanligt middagsbord. Utan att göra åtskillnad mellan elementen i Herrens måltid och vanlig mat. Utan att betänka vad brödet står för, vad vinet står för. Det är att äta på ett ovärdigt sätt. Det innebär inte att man så att säga skulle vänta tills man känner sig värdig att vara med i nattvarden. För då får man vänta hela livet. Nej, här kommer vi på grund av Guds nåd. För att riktigt påminna oss om Guds nåd. Men enligt sammanhanget som jag redan inledde med. Och som kommer igen lite grann på slutet här i texten. Så tror jag faktiskt att Paulus menade kanske ännu mer. Att vara ovärdig, att äta på ett ovärdigt sätt, innebär att inte ta hänsyn till enheten i Kristi kropp när man firar nattvarden. På vilket sätt hade man firat nattvarden på ett ovärdigt sätt i Korint? Jo, man hade delat upp sig i grupper innan nattvardsfirandet. Man hade haft kotterier. Man hade visat prov på egoism. Man hade varit självisk. Man hade skapat oenighet. Då firar man Herrens måltid på ett ovärdigt sätt. Och jag kan också gå vidare och säga enligt den här texten. Att om man kommer till nattvarden vetande att man lever i konflikt med en annan människa i församlingen. Vetande att det finns någonting som inte är uppklarat. Vetande att det finns en situation där jag borde gå och säga förlåt, men jag har ännu inte gjort det. Då är man inte färdig att fira nattvarden på ett värdigt sätt. För en sån attityd bestrider och gör våld på sanningen om enhet och harmoni omkring Herrens bord. Man kan inte fira Herrens måltid på ett värdigt sätt samtidigt som man hyser agg, bitterhet till en annan lem i Kristi kropp, för en annan människa för vilken Jesus Kristus har lidit döden. Vet du vad man säger i den skotska kyrkan när man inbjuder till nattvard? Jo, man säger: alla är välkomna som lever i kärlek och tillgivenhet med sin medmänniska. Därför säger Paulus: måste var och en pröva sig själv. Hur prövar jag mig själv? Ja, för det första frågar jag mig: lever jag i gemenskap med Gud? Eller finns det ouppklarade saker i mitt förhållande till Gud som stör en varm och genuin gemenskap med honom? Men för det andra, lever jag i harmoni och gemenskap med Guds församling? Och jag menar inte att vi måste tänka och tycka likadant som alla i församlingen. Det är inte vad det är frågan om. Men finns det agg i mitt hjärta mot någon eller några? Lever jag i konflikt och oförsonlighet och stolthet, ovilja att böja mig själv? Då är det fara om jag, och frågan om jag inte äter och dricker på ett ovärdigt sätt. Och det här hade tydligen väldigt allvarliga följder i Korint i alla fall. Han säger i vers 29: den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Vi måste tänka på att det är Kristi kropp det är frågan om. Och när vi firar nattvard så markerar vi och erkänner vi är ett med varandra. Hur falskt är det då inte om där finns människor som alls inte är ett med varandra? Det är att göra våld på nattvarden och bringa dom över sitt liv. Och här var det en allvarlig uttryck för Guds dom. Guds tuktan, ska vi säga. Sjukdom. Svaghet. Hos många människor i församlingen som till och med hade lett till att en del hade avlidit. Och nu känner man ju att man rör sig på verkligt farlig mark. Och jag måste vara mycket försiktig när jag tillämpar det här på vår församling. Och jag vet inte ens om det är tillämpbart på vår församling. Men i Korint fanns det så många sjuka och klena. Och Paulus såg att detta var en orsak till detta. Man hade ingen respekt för enheten i Kristi kropp. Och så måste Gud komma med tuktan för att man skulle ändra på sig. Men jag är inte säker på att det var de som hade levt med agg och bitterhet vid sammankomsterna som var de som också personligen drabbades utav sjukdom. Utan det kunde till och med vara så här, att trots att det i Korint, som vi vet, fanns så många nådegåvor, inklusive helbrejda görelsens nådegåvor, trots att det var sant, så fanns det ovanligt många sjuka och klena just i den församlingen. Det betyder alltså att trots att det fanns människor utrustade med dessa nådegåvor som skulle kunna ha gjort att man kunde bett för andra så att de hade fått uppleva helbrägda görelse, man kunde inte, därför att man levde i disharmoni med varandra. Och det här är allvarligt, mina vänner, om det är så att genom vår kärlekslöshet vi förhindrar de andliga nådegåvorna att vara verksamma. För Guds ande trivs inte i någon annan atmosfär än i kärlekens atmosfär. Och sen spelar det ingen roll hur mycket vi kan, hur duktiga vi är, hur mycket vi offrar och hur många andliga nådegåvor vi har. Om inte kärleken finns, så växer inte församlingen på något sätt. Och här behöver vi ta varning. Och vi bör förstå att vi har ett ansvar. Du har ett ansvar hur du lever i förhållande till andra människor i församlingen. För om du lever på ett oförsonligt sätt, kanske du är med och förhindrar att Guds ande kan verka på det sätt som Gud hade avsett genom de andliga nådegåvorna. Och här bävar jag när jag betänker hur vi faktiskt kan stå i vägen. Så låt mig avsluta. Bristande respekt för Guds församling kan förhindra att vi på ett värdigt sätt firar hans måltid. Och därför är den här måltiden så viktig, mina vänner. Och vi borde kanske fira den ännu oftare. För det vore bra. För då skulle vi förhindras att leva oförsonligt någon längre tid. Innan vi gick till nattvardsbordet skulle vi känna: nej, jag måste göra upp. För att på ett värdigt sätt ska kunna fira Herrens måltid. Och det skulle aldrig kunna gå därhän att vi lever i bitterhet längre tider i förhållande till andra människor, utan vi skulle tvingas vara snara att göra upp med varandra. Herrens bord är inte till för fullkomliga människor, men väl till för syndare som tagit emot hans nåd, på grund av Kristi blod fått sina synder förlåtna och blivit förklarade för rättfärdiga. När det är sant, så förväntar sig Gud att du också ska vara barmhärtig, nådig och förlåtande mot din medbroder och medsyster. Om någon har något att förebrå en annan, så förlåt, står det. Förlåt varandra så som Herren har förlåtit er. Så frågar jag till sist: hur är det med dig? Kan du idag delta i den här måltiden med verklig glädje och hängivenhet, därför att du vet i ditt hjärta att du faktiskt är försonad med människor omkring dig? Du lever inte i någon medveten konflikt med någon. Du har försökt göra upp så långt som på dig beror. Då kan du komma och fira den här måltiden på ett värdigt sätt. För det andra, är du försonad med Gud? Det är egentligen grundvillkoret. Vetande att jag är försonad med Gud, jag har frid med honom, jag har fått hans rättfärdighet, och jag vill komma än en gång för att fira den här underbara sanningen, komma till Herrens bord. Om inte, så säger Herren: kom, låt oss gå till rätta med varandra. Han kanske vill gå till rätta med dig idag. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder är blodröda, kan de bli snövita. Om de är röda som schalakan, kan de bli som vit ull. Nu är du välkommen. Må du pröva dig själv, må jag pröva mig själv, innan vi går in i den här måltiden. Och var den befinner dig nu, kanske vid radioapparaten, i hemmet, även om du inte ska fira nattvard, så är det viktigaste som finns att du har din sak klar med Gud, klar med människor också. Så jag bjuder dig att just nu överlåta ditt liv i hans händer och bli honom lydig i det han just nu säger i ditt hjärta. Låt oss bedja. Herre, tack för allvaret i den inbjudan som nu går ut. Du har sagt: kom, låt oss gå till rätta med varandra. Det kan ha varit hur fel som helst, men det kan bli bra ändå. Det kan bli alldeles rent, och vi kan den här stunden bli färdiga att komma till ditt bord med rena hjärtan, med stor tacksägelse och lovsång, och fira vad du har gjort för oss en gång för länge sedan. Hjälp den som just nu kämpar. Hjälp den som har känt bitterhet så länge i sitt hjärta, men varit oförsonlig, varit stolt. Herre, låt allt detta fara, så att församlingen kan få uppleva hur den helige ande kan få verka fritt i kärlekens atmosfär. Herre, må vi inte stå i vägen på något sätt, Gud, utan göra upp med vår omgivning, därför att du har givit oss din kärlek. Ta hand om vår nattvardsstund nu, i Jesu Kristi namn. Amen.